Hej och välkomna till dagens juridikpodden i dessa coronatider. Man ser hur folk tittar lite snett på en om man som jag är pollenallergiker och därför har lite skrovlig hals. Ville, vad säger du om det?
Ja, men det är inte så konstigt. Jag tycker ju att människor, trots att vi lovordar svenskarna så mycket som ett lydigt folk och därför skulle vara perfekt anpassade för en sån strategi som den svenska folkhälsomyndigheten har, så tycker jag ändå att det är inte så konstigt, för människor går väldigt nära och jag tycker folk generellt sett är ganska dåliga på att hålla avstånd, och folk då står ute och hostar och fnyser och skrovlar, så är det väl inte så konstigt om folk kollar lite snett på en om man gör det.
Nej, och i de här coronatiderna så har vi också extra ordinära stödsystem som man då i mång och åter mång miljard graden har varit väldigt aktiv med att avisera både mot företag och till viss del mot privatpersoner när det gäller att få ekonomin att fungera. De här stödsystemen pratas det allt mer om, huruvida de kan missbrukas eller kanske till och med hur man kan använda dem för att begå bedrägerier och brott mot staten. Och därför har man då tillsatt för detta rikspolischefen, generaldirektören för Domstolsverket och även lagmannen för Stockholms tingsrätt har varit Stefan Strömberg för att utreda och stoppa de luckor som kan finnas i de här lagarna. Ville, vad säger vi?
Ja, alltså som jag har förstått det så ska han se över den gällande lagstiftningen, och Morgan Johansson talar om att täppa till kryphålen som eventuellt finns här, och vi har väl egentligen aldrig i modern tid befunnit oss i en sån här situation, så att det är väl bra att någon ser över det. Sen kan jag bara säga, ur min personliga åsikt tycker jag att det är förjävligt med företag som försöker fuska och utnyttja de här systemen, för det finns ju rätt tydliga regler för när de ska träda i kraft och vem som har rätt att få dem och varför man har rätt att få dem. Så jag tycker att det här är skitbra, för annars det liksom undergräver ju trovärdigheten i allting om företagen börjar fuska med den här extraordinära hjälpen som man får.
Det är ju intressant att klassiska lagstiftnings- och beredningsfrågor inom svensk just rättsskipning eller snarare lagstiftning som förarbeten och sådär nu har kommit upp till diskussion när det gäller till exempel korttidspermitteringsstöd och annat som företagen då kan använda sig av. Och det som har kommit i fokus är ju framförallt frågan kring huruvida det är okej att både få stöd för att man befinner sig i en ekonomisk kris och samtidigt göra mångmiljardutdelningar till sina ägare. Och här hävdar ju då bland annat finansutskottets ledamöter att det här har vi tydligt skrivit in i vårt betänkande från utskottet innan riksdagen tog lagen, att det inte är okej att göra stora utdelningar och samtidigt uppbära de här stöden. Och då hävdar en del andra motparter här att det står ingenting om uttryckligen i lagtexten. Och det här blir en rätt märklig diskussion, om man har till och med föreslagit att det ska in i lagtexten. Vad säger du, Ville?
Ja, men det här tycker jag är lite svårare. Samtidigt, vi har varit inne på det tidigare, och det är klart att man kan ifrågasätta de här utdelningarna i och med att man får de här statliga stöden. Men jag vet inte om det är det som upprör folk mest, utan jag tror det som upprör människor generellt, det handlar ju om det här mer, om man får kalla det då fusk, vilket det är som drabbar de enskilda människorna. Alltså de här människorna som då tvingas att arbeta 100% trots att de är permitterade och alltså den typen av, det tror jag folk blir jävligt förbannade på liksom.
Och det finns ju i det här även de här skatteanståndsreglerna som väldigt generöst, får man säga, har tillkommit. Och när jag säger väldigt generöst så är det inte på något sätt för att hylla staten, utan snarare för att sätta det i den kontrast som normalt det här kan sägas befinna sig i, nämligen ett ganska krasst tonfall ifrån inte minst Skatteverket, med all rätt, för att man ska i tid betala sina skatter och så. Va? Här är man väldigt snälla nu på sin hemsida från Skatteverket och pratar om att vi har stor förståelse för om du inte hinner komma in i tid eller inte riktigt kan betala och sådär. Det finns en helt annan ton i den här situationen, och möjligtvis att den kan leda då bedragare och sådär till att söka anstånd för att få betala de här skatterna till en tidpunkt som ligger så långt fram som möjligt i tiden, därför att det hinner hända väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Man kan till exempel hinna gå i konkurs, man kan till exempel hinna flytta ut eller flytta över pengar till andra bolag och sådär.
Ja, men absolut, och de är ju faktiskt generösa även mot privatpersoner. Jag var själv tvungen att söka anstånd med min inkomstdeklaration, och normalt sett så brukar det handla om en 2 veckors respit som man då får, men nu fick man på sig ända fram till den 1 juni, så det var ju nästan en månad längre än när man skulle lämnat in den i sista hand då, alltså den 4 maj här i måndags.
Så nu ska alltså då Stefan Strömberg utreda och framförallt titta på de strategiska kryphål och luckor och sådär som finns i den här lagstiftningen. Han ska inte operativt in och granska enskilda ärenden för att leta fuskar, utan det ska myndigheterna göra. Och där har ju till exempel Tillväxtverket fått låna ett antal 100, i varje fall 150 stycken experter på skattefusk från Skatteverket som ska titta på det som är uppenbart oriktiga uppgifter även när det gäller korttidspermitteringsstöden och sådär, har jag förstått.
Ja, jag tycker det här är bra. Som jag har förstått det så ska han då liksom månatligen, eller om det var ännu oftare, då uppdaterar regeringen med vad han kommer fram till, och sen så ska han vid årsskiftet lämna en så kallad, alltså en slutrapport på det hela, så att det blir liksom kontinuerlig uppdatering hela tiden om de fel och brister som han då anser finns, om det finns några sådana, och sen så kan regeringen ta ställning till dem under utredningens gång, så att säga.
Det känns ju rimligt att man inför en förhoppningsvis icke kommande, men i det fall det skulle komma en ny våg, har de här sakerna på plats, för att det som nu under de här månaderna sker kanske är svårt att till varje pris täppa igen de kryphål som må finnas, men att i framtiden ha en lagstiftning som faktiskt på det här planet ser till att de som behöver under en sån här exceptionell kris får, men att andra som är ute med hoven i syfte att bedra staten inte får. Så skulle det kunna vara, va?
Ja, absolut, och det är väl inte otänkbart att något liknande virus eller någon annan katastrof skulle kunna drabba Sverige. Jag menar, allting utvecklas ju med tiden, och att tro att vi aldrig skulle drabbas av den här typen av pandemi eller någon annan katastrof, det är ju bara naivt, tycker jag. Så att det är väl jättebra om man har den här typen av, så att säga, lagstiftning som är väl fungerande, om man vet att det funkar med de här statliga stöden, för då har de ju faktiskt effekt. Annars så blir det ju bara trams, och det är svårt att liksom uppbära förtroende från allmänheten om man vet att det bara leder till massa fusk.
Och därutöver kanske man då kan tycka att vi inför en eventuellt kommande liknande situation, nu eller i framtiden, längre fram i tiden, även skulle ha en viss lagstiftning på området för även praktiska frågor, så som att det ska finnas till exempel respiratorer i Sverige för den här typen av läge. Det ska finnas skyddsutrustning i Sverige. Man kan lägga det här i bergrum i stora mängder för att inte hamna i en ny situation, som man inte behöver stänga ner hela samhället därför att vi inte har IVA-platser och respiratorer tillgängligt. Frågan är om vi får se en sån lagstiftning nu när vi är över den här, när det här är över, så att säga.
Det är nog absolut inte omöjligt, och jag tycker att det är på sin plats att nämna det faktiskt när du pratar om respiratorer, att den här händelsen som skedde i helgen när man vandaliserade Irene Svenonius hem, tycker jag bör nämnas, och det bör kritiseras, för jag tycker att det är bland det värsta jag vet när man försöker tysta eller på något sätt hota politiker som sysslar med politik i det här landet.
Ja, i alla fall när det görs med den, med de metoderna som är helt utomparlamentariska och inte politiskt demokratiskt acceptabla. Va? Däremot kan man ju tycka att de som har haft både politiskt och operativt ansvar i den här pandemin, det kommer att göras ansvarsutkrävanden och granskningar på alla ledder. Det kan vi vara helt säkra på. Men man kan säga att om den här situationen uppkommer igen i framtiden, så kommer det inte vara nådigt för den som politiskt inte har sett till att vi då kommer klara av situationen bättre. Det vill säga, kommande regeringsperioder kommer att präglas av att man måste se till att ha en beredskap på plats som vi då uppenbarligen inte hade i den här situationen. Och där man kanske kan tycka att nej, vi såg inte det här komma, som så många använder som uttryck nu för tiden.
Nej, och det handlar väl om allt möjligt. Det kan väl handla det som sjukvårdsutrustning, men för någon vecka sedan så var ju MSB ute och pratade om vattenreserven och sådär. Så det finns ju hur många saker som helst där man skulle behöva kanske behöva lagstifta om att vi ska bunkra upp med det som kan behövas om vi utsätts för en sån här situation igen, eller ett krig eller vad som helst.
Och i sammanhanget så tycker jag att det är värt att nämna, jag har tidigare tagit upp det här i Dagens Juridikpodden, att nuvarande ordföranden Högsta domstolen Anders Eka för cirka 10 år sedan satt som huvudsekreterare i grundlagsutredningen och föreslog då ett tillägg i svensk grundlag där man då kunde göra vissa undantagsbestämmelser även i kristid och inte bara i krigstid, som dagens regeringsform, alltså grundlag, handlar om. Och det här avvisades då politikerna. Man vill inte ha den lagstiftningen i svensk grundlag. Och nu ser vi lite vådan av den. För hade Anders Eka fått som han ville så kanske vi hade haft färdiga lagar på plats för hur den här situationen skulle hanteras. Så man slapp blixtbereda nya lagar och som stiftades på ett par dagar i riksdagen och sådär va.
Ja, men man kanske behöver, det kanske behövs en sån här smäll, man får kalla det för det. För att vi har ju varit väldigt skonade från den här typen av situationer i Sverige. Vi har ju inte haft krig på extremt länge och jag menar vi är inte vana vid humanitära katastrofer. Det här är inte en humanitär katastrof som kan uppstå på många andra platser i världen, men för oss svenskar så är det här en ganska stor krissituation, åtminstone ekonomiskt och även för sjukvården.
Kanske är det en liten framtidsnisch för vår bransch, jurister, när det gäller att jobba med så kallad krisjuridik. Vad vet jag? Sen har vi John Ausonius, lasermannen, som har förlorat i domstol i ett förvaltningsärende mot kriminalvården. Du vet mer, Ville.
Ja, det är så här att han har pluggat en hel del under den väldigt långa tid som han har befunnit sig på anstalt. Och han har då sparat en del arbeten på en av kriminalvårdens servrar som han nu vill få ta del av. Men kriminalvården säger att det får han inte alls, för den servern är nedstängd och de tänker inte öppna upp den. Och förvaltningsrätten säger ju i och för sig sig ha förståelse för John Ausonius åsikter och yrkanden om att det här kan vara viktigt för honom att kunna göra återblickar i sina studier för att han ska liksom för sina vidare studier, men säger att de inte kan pröva det.
Nej, jag tycker det är märkligt. Alltså jag är jäkligt kritisk till kriminalvården och även lagstiftning som så här syftar till att göra det surt för folk som sitter på anstalter, i synnerhet när det är en, som i det här fallet, en god sak. Det handlar om att han har förkovrat sig under sin livstidsdom och att han vill ha tillgång till det för att kunna förkovra sig ännu mer. Och det här är en så här grundprincip i någon mening, att man ska kunna förbereda sig för ett frisläppande så småningom. Och det är ju inget som skada, det är inget intresse som hotas eller skadas. Jag tycker att det är småaktigt om man rent praktiskt och med enkla medel kunde öppna upp den här servern. Va?
Och det påstår ju han att man kan. Han påstår att han har pratat med IT-avdelningen som säger att det här inte är något särskilt stort ingrepp IT-tekniskt sett, så att det borde kunna gå att göra. Och jag tycker man anar lite i förvaltningsrättens avgörande här att de är ju på hans linje, men det är inte det som är problemet.
Nej, och jag tänkte själv när det här fallet kom att kan han inte begära ut det som enligt grundlagens principer om allmänna handlingar, men det kan han naturligtvis inte, för det är inte en av myndigheten upprättad handling, va? Men annars hade man kunnat göra det på det sättet och säga att den skulle helt enkelt lämnas ut. Så tänker jag i termer av GDPR och dataskyddsförordningen, är det uppgifter som man registrerar och har personuppgifter hänförliga till Ausonius inom myndigheter, så skulle möjligtvis det kunna användas som ett argument för att få ta del av de uppgifterna. Jag vet inte, nu är inte jag John Ausonius advokat, men det kanske finns andra möjligheter här för honom, jag vet inte.
Ja, juridiska möjligheter finns det säkert. Sen tycker jag att det, alltså, man brukar prata om, kriminalvården har väl som form av motto att man ska komma bättre ut, och vad kan då vara bättre än att man pluggar om man då vill ha tillgång till tidigare studiearbeten som man har gjort, så tycker jag att det borde vara självklart. Alltså det är precis som du säger, det är ju en petitess som är liksom, det är bara ett bråkande som är helt onödigt.
Jag pratade om det tidigare, alltså för att lyfta den här frågan från just lasermannen till generellt när det gäller intagna, så har det varit en del uppstramningar när det gäller till exempel rena folkhälsoskäl har man hänvisat till, för att de inte tycker att de intagna ska röka cigaretter, och därför så har man då mycket kraftigt begränsat möjligheten att röka på anstalter och även i rastgårdar. Se till att man får göra det endast vid ett par utomhusvistelser. Jag tycker att när man hanterar så mycket missbrukare som man gör, som då naturligtvis med all rätt hålls ifrån det som är missbruk av illegala droger, så kanske det är så att man inte ska moralisera över att man röker cigaretter om man nu känner att man är nikotinist och behöver göra det när man sitter på kåken. Va? Det här är ju inte någon, man behöver inte vara någon super liberaliserare av svensk kriminalvård får tycka att det ändå är rimligt att man har det drägligt när man väl sitter inom lås och bom, och att skalskyddet ska vara starkt, men att där inne ska man faktiskt kunna åtminstone få ta sig en cigarett.
Nej, men man ska ha respekt för principer och för de liksom regler och lagar som gäller i det här sammanhanget. Det tycker jag absolut, och kriminalvården kan inte bara ge efter för vad som helst, för att då skulle det inte funka, och man sitter ju där av en anledning. Så att, men jag tycker trots allt att man behöver liksom inte göra det mer krångligt än vad det är, och det tror jag i slutändan, så de som drabbas av det, det är ju de som faktiskt jobbar fysiskt på anstalt, det vill säga kriminalvårdarna. För när folk blir besvikna och upprörda över beslut som kriminalvården tar som kan uppfattas som småaktiga, så tror jag att det är lätt att det rinner över, och det är de som får ta smällen.
Du som är rättssociolog i botten och har studerat mycket inom kriminologi och sådär, tror du att vanligt folk förstår innebörden av att sitta på anstalt? Det pratas mycket om att det är som att sitta på hotell eller bo på hotell och sådär. Ibland så är jag inte säker på att folk som pratar om detta har riktig insikt i hur det är att sitta inspärrad och inlåst i en cell varje natt. Liksom.
Nej, det tror jag inte, och det har inte jag heller, för jag tror nästan att man måste uppleva det själv för att liksom förstå hur obehagligt det kan vara att bli inlåst och hur tråkigt man kan ha under alla de timmarna som man måste vara själv, och ännu värre om man faktiskt till exempel sitter häktad med restriktioner eller liknande och inte får ha någon samsittning, utan de enda kontakterna man får ha är mer eller mindre med sin advokat och möjligtvis en eller två personer som jobbar på ens avdelning. Så tror jag att det är ju liksom, det är verkligen, vi pratar inte om något hotell här.
Nej, precis. Nu är det anstalter vi pratar om i och för sig. Men om man går över till häktena, så vet jag, jag pratar med ett antal människor genom åren som saknar tidigare erfarenhet av att sitta häktade, men som av olika skäl då har åkt in i häktet och suttit under kortare eller längre tid. Och det som är genomgående många gånger är att de beskriver att det värsta är just det som man inte kan föreställa sig om man inte har suttit där, nämligen att du går in i en 8 kvadratmeter stor cell, någon stänger dörren och säger att här ska du stanna tills någon talar om för dig att du får gå ut, och till och med berätta för dig när du ska äta och när du ska gå på muggen och sådär. Och den inrutningen och den i ordets rätta bemärkelse frihetsberövande åtgärden är det som många upplever som absolut jobbigast.
Ja, och sen finns det ju garanterat alltså fängelser, anstalter, häkten, vad det nu är, i andra länder som är betydligt mer obehagliga än de svenska. Det kommer man inte ifrån, där man liksom sitter väldigt många på ett trångt utrymme och delar celler på ett annat sätt, och det är ohygieniskt och dålig mat och liknande. Men det, man kommer inte ifrån att de svenska anstalterna och häkten är ju inga hotell, utan det är ju liksom, som du säger, en 8 kvadratmeter stor cell där man ska spendera väldigt mycket tid, och man ska väl förhoppningsvis zona ett brott, kanske plugga, arbeta och komma bättre ut därifrån. Men det kanske inte är alltid så lätt att göra det.
Själv har jag alltid varit av den här uppfattningen att vi ska ha ett rejält bra skalskydd som ser till att de som sitter på kåken ska sitta på kåken och inte kunna komma därifrån. Men att de måste ha det drägligt, så drägligt som det är möjligt där inne, utifrån de givna ramar som finns, att det trots allt är ett straff. Den som påstår någonting annat än att det är ett straff brukar ofta vara väldigt idealistiskt lagda, och vi ska klart för oss att det är ytterst få länder i världen, Sverige och Norge och möjligtvis något till, som ens kallar det för kriminalvård fortfarande. Va?
Ja, men det är här jag kan tycka då att när man beskriver eller får beskrivet för sig, eftersom jag nu inte har suttit på anstalt, så kan man ju tycka att om man då vill ha tillgång till sina tidigare studiearbeten, så tycker jag att man skulle kunna få det om det inte är en alltför krånglig grej att syssla med.
Sen har vi 11 svenska kommuner ju som har anmält att hela kommunen brottas med så socioekonomiska utmaningar att asylsökande då som väljer sig att bosätta sig någonstans i kommunen riskerar att förlora sin dagsersättning. Och detta enligt den här EBO-lagen som gäller sedan årsskiftet. Vad säger vi om det där, Ville?
Ja, det förvånade mig något, måste jag säga, när den här nyheten kom för drygt en vecka sedan. För att jag tolkade det som från början att de här, vad det nu är, 32 kommunerna som hade fått i uppdrag till Migrationsverket att om de ville eller kände att de behövde göra det, då skulle anmäla till Migrationsverket olika områden i kommunen som man upplevde hade de här socioekonomiska problemen och därför inte kände sig mogna att ta emot asylsökanden. Sen visade det sig att det var 11 stycken kommuner som anmälde hela kommunen. Det vill säga att om en asylsökande person skulle vilja bosätta sig i Eskilstuna kommun så kan den personen inte bosätta sig någonstans i Eskilstuna kommun utan att riskera att förlora sin dagersättning.
Alltså den här jabbolagen, vi kanske ska säga det, alltså reglerna där innebär helt enkelt att så länge du är asylsökande och får så kallad dagersättning så får du inte bosätta dig var du vill, utan om kommunerna anser att det vore motverka integration och motverka sånt som vi försöker göra bra i Sverige, så kan man helt enkelt utpeka vissa områden som att bosätter man sig där så förlorar man sin dagersättning, punkt slut. Men nu är det då hela kommuner som säger att vi kan överhuvudtaget inte ta emot den här typen av asylsökande. Var det så här lagen var avsedd att användas från början?
Nej, men det vet inte jag, men jag tycker att man kan säga på ett ideologiskt plan, liksom mer allmänt, så verkar det ju som från min synvinkel åtminstone som att de här kommunerna gör sig själva en tjänst genom att säga att vi vill inte ta emot några asylsökande som ska bo i våran kommun, och då tycker jag man missar målet lite grann. Okej, om man hade anmält liksom 5, 6, 7 områden i en kommun där man upplevde att de socioekonomiska problemen var stora eller alltså utmaningar som man skriver från Migrationsverkets sida. Men jag gillar liksom inte riktigt det här med att man anmäler hela kommunen.
Det handlar alltså inte om något förbud att bosätta sig där, utan det handlar om att man förlorar
dagersättning. Nej, absolut inte. Nej, precis. Man kan förlora rätten till dagersättning, ja. Men man lär ju göra det, så att säga.
Men alltså en naturlig fråga i sammanhanget är ju också att om man kommer som asylsökande till Sverige och under en period som man då handläggs för just sin asylansökan, är det inte rimligt att man i någon mening får rätta sig efter de regler som Sverige sätter upp då, som framförallt syftar till att inte skapa problem för dem själva?
Jo, det tycker jag absolut, men jag tror liksom inte att det är de asylsökande här som är problemet, för jag tror inte att det är så många som kommer bosätta sig på platser där de riskerar att förlora sin dagersättning, utan jag tycker problemet är snarare kommunerna, att man ska liksom kunna frigöra sig från sitt ansvar. För jag tycker och tror att det är ett gemensamt ansvar som alla kommuner måste ta, att liksom hjälpa till i integrationen, alltså få människor att komma in ordentligt i det svenska samhället. Om man då säger att man inte får bosätta sig i en kommun där man kanske har släktingar eller liknande eller andra människor som man känner som bor, då tycker jag att det faller lite på den punkten.
Frågan är om man tittar på det här ut till och med nationellt perspektiv. Är det inte lite grann det här som diskuteras när det gäller då den så kallade flyktingkrisen 2015 och den snedfördelning som då skedde inom EU till exempel, att Tyskland och Sverige välkomnade väldigt, väldigt många medan andra länder helt enkelt sa nej?
Ja, det blir ju en liknande situation fast den hamnar inrikes i Sverige. Sen har inte jag läst vilka motiv de här kommunerna har. Jag tror faktiskt inte ens att de behöver motivera varför man anmäler de här områdena. Och Migrationsverket gör inte heller någon bedömning av kommunernas anmälda områden eller om de har anmält hela kommuner. Utan det förs liksom in i någon form av Excel-ark eller tabell som man sen får rätta sig efter som asylsökande. Men det är klart att det har ju varit uppe för diskussion i Sverige också om vilka kommuner som tar vilket ansvar och sådär. Och det är ju ganska viktigt för att den ekonomiska situationen i kommunerna ser ju väldigt annorlunda ut om man tittar på alla kommuner vi har i Sverige.
Vad händer nu då i coronakrisen? Folk som inte kommer ha jobb, det kommer färre skatteintäkter till kommunerna i form av inkomstskatter och statsfinanserna rasar. Hur kommer det påverka den här flyktingsituationen, tror du?
Ja, men det är en jättesvår fråga, men jag tror att om man har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden tidigare så lär det ju inte bli lättare nu heller. Och där tycker jag också att Sverige har ett ansvar. Nu såg jag att Arbetsförmedlingen här i veckan faktiskt fick ett uppdrag där man på något skulle utveckla sina metoder för att integrera romer i det svenska arbetslivet och med särskilt fokus på att få in de romska kvinnorna, och man skulle verkligen gå ut till dem och informera dem om vilka hjälp man kan få via Arbetsförmedlingen och sådär. Den typen av åtgärder är ju väldigt bra, för att det är viktigt om man ska ta in asylsökande, tycker jag, att man hjälper till att integrera dem i samhället.
Det är ju ganska okontroversiell åsikt, va?
Ja, det är klart att det är det, men uppenbarligen så verkar det inte alltid fungera.
Nej, det är ju också en ganska rimlig tanke att det är ju ingen som är behjälpt av motsatsen, om vi säger så, att man inte hjälper till att integrera. Så att för all del, och då är frågan om den här typen av extensiv tolkning av en lag som sannolikt hade en annan avsikt är av godo, va? Att stänga hela kommuner i de här sammanhangen. Så att det helt enkelt inte.
Absolut, men jag uppmanar gärna den som lyssnar på den här podden och har så att säga, kan mer om det här än vad jag kan och hör av sig och förklara för mig hur det här är möjligt och varför kommunerna gör så här.
Kanske rent av en debattartikel som är initierad
gärna.
Av dem. Ja. Så kan det vara i dagens juridikpodden att vi hamnar i en uppmaning till folk att skriva debattartiklar som är utav initierat och beskrivande slag. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens juridikpodden den här gången. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka.